Låt oss Jesu Kristi namn förenas i bön. O Jesus, dig förbarma i denna väntans tid. Bered av nåd mig arma att möta dig med frid. Kom du att hos mig bo och lär mig evigt lova dig Gud för denna gåva i barnslig tacksam tro. Ja, Herre, kom du och berätta för oss vad du vill vara i vårt liv. Du vill vara vår kung och vår frälsare. I Jesu namn. Amen. Som predikotext idag har vi saltartexten för första advent, som vi läser i den 24:e salmen, verserna 7-10, i Jesu namn. Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. Vem är denne ärans konung? Det är Herren, stark och väldig, Herren, väldig i strid. Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. Vem är denne ärans konung? Det är Herren Sebaot. Han är ärans konung, Sela. Herre, skriv in dessa ord och förklara dem i våra hjärtan. Amen. I Esters bok, en av Bibelns kanske minst lästa eller mest oansenliga böcker i Gamla testamentet, berättas det i 6:e kapitlet hur en avundsman till det judiska folket, Haman, hur han hoppades på att få vinna ära inför kungen av Persien. Kungen hade kallat in honom med anledning av att ett illsinnat råd just av denne Haman hade avslöjats av Mordokai, Esters farbror. Han kallades in till kungen och kungen frågade honom: vad ska man göra med den man som kungen vill hedra? Haman tänkte i sitt hjärta: vem skulle kungen vilja hedra mer än mig? Därför sa Haman till kungen: och den man som kungen vill hedra ska man hämta en kunglig dräkt som kungen själv har burit och en häst som kungen själv har ridit på och som har en kunglig krona på huvudet. Men nu var det så att det var juden Mordokai som fick den här äran och Haman blev upphängd på en påle. Han blev inte hedrad. Men en märklig sak är det att just de här sakerna som Haman räknar upp, som man önskar få del av om man ska bli ärad av kungen, det har vår frälsare Jesus begåvats med, fast den egentligen i motsatt form. Han fick en kunglig dräkt när han stod inför folkmassan. En purpurröd mantel, det var en kunglig dräkt. Men det var en håndräkt. Det var ett begabberi. För man menar att han inte egentligen var någon kung, men har gjort sig till kung. Det var en skymf. Han kom inte inridande på en häst. Han kom på en åsna. Han fick också en kunglig krona några dagar efter. En törnekrona. Det var inte en sån krona som man brukade ge åt den man som kungen vill hedra. Martin Luther säger att Gud uppenbarar sig i motsatser. När han vill göra levande gör han det genom att döda. När han vill upphöja förnedrar han. När han vill föra till himlen leder han till helvetet. Det finns många exempel på det här. Ett mycket känt exempel är Josef som såldes av sina bröder, som kastades i en brunn, som blev såld till slav, som hamnade i fängelse fast han var oskyldig. Han förödmjukades mycket, mycket gruvligt, grundligt. Men han blev också upphöjd sen. Det här var en förebild för Jesus. Vi har också andra exempel på hur man måste ner till botten. Saulus blev blind innan han fick sina ögon öppnade för Jesus, för evangeliet. Petrus förnekade Jesus och grät bittert. Han blev sen en ledare bland apostlarna. Men tydligare än med någon annan skedde det med Jesus. På palmsöndagen inledde han sitt segertåg, ridande på en åsna. Han red in i lidandet, men inte som en jordisk kung på en vit ståtlig häst, utan på en åsna. Efter några dagar skulle han då bekransas med törnekrona och få den purpurröda manteln som en skymf och lida döden på korset. Men däremellan bestraffade han de judiska ledarna med hårda ord. Han sa till dem: ni hycklare, ni blinda ledare, ni ormar, ni huggorms yngel. Fruktansvärda saker som kunde reta vem av oss som helst att bli fruktansvärt arg. Och tänk då att han sa det till ledarna, folkets ledare, som hade verkligen den statusen att de kunde fatta beslut om att få Jesus dödad. Där var det inga försök att ställa sig in för att bli ärad av människor. Tvärtom. Många av oss känner Jan Bygstad, en präst i Norge, som vi bland annat har gett ut i boken om den kristna församlingen, eller bibeltimmar. Han har hållit många andra bibeltimmar också, som jag brukar lyssna på med stor behållning. I Hilleröd för några veckor sedan, på Nordisk evangelisk konferens, höll han ett föredrag om gudsbilden. Om hur människor idag betraktar Gud. Jag ska låna några detaljer, några tankar från det här föredraget. Han talar om heligheten, om vördnaden för den helige, som mer eller mindre har försvunnit i vår tid. Och därför ska vi uppehålla oss en stund inför temat den helige kungen. För David var det självklart att det var Herren som var kungen. När han skrev den här salmen så hade han en profetisk insikt som Gud hade gett honom. Denne ärans konung var Jesus. Det var Herren, Jahve. Jag är den enda guden som därmed också har all makt. Och som Jesus också sa sig ha. Mig är given all makt i himlen och på jord, sa han före sin himmelsfärd. I Jesaja 57 finns några ord som utgör ett underlag för de ord som vi hörde idag före, som uppmaning till syndabekännelsen. Så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Den höge och den upphöjde. Han bor i det höga och heliga, men han bor också hos den som är ödmjuk och har en som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För Gud vill komma ner hit för att ge liv i det döda, skapa på nytt det förkrossade. Det här är någonting helt annat än vad man idag har gjort med Gud. Idag har man gjort Gud mänsklig, eller man strävar efter att göra Gud mänsklig. Man har rent av dragit honom i smutsen på det grövsta. Det finns ett par böcker som de senaste åren har diskuterats en hel del och som läses väldigt mycket. Den ena har skrivits av Jonas Gardell, den svenska skådespelaren, komikern, Gud. Och den andra har skrivits av Erik Wahlström, som förut bland annat har varit chefredaktör för Hufvudstadsbladet. I de här båda böckerna utmålas Gud som en grym och orättfärdig Gud. Men han bedöms med mänskliga mått. Om vi tänker på en vacker bild i Första Mosebok 28, så får vi också en illustration till de här båda polerna. Det är den berättelsen där Jakob har flytt från sin bror Esau efter att han förledde honom och lurade sin far Isak att välsigna honom istället för Esau. Det berättas om hur han hade en dröm när han tog en sten under sitt huvud då han skulle sova. Så såg han en stege vara rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, Herren stod ovanför den och sa: jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Och efter det här då Gud uppenbarade sig för Jakob, sa Jakob då han vaknade: Herren är verkligen på denna plats och jag visste det inte. Han greps av fruktan och sa: hur helig är inte denna plats? Det måste vara Guds boning. Här är himlens port. Den här platsen gav han då namnet Betel. Betel betyder Guds hus. Det här visar hur Gud, den helige upphöjde överallt, kommer ner till oss. Och hur han kopplar samman det som är där uppe i höjden med oss som är här nere i djupet. Evangeliet förkunnas från höjden och tas emot av oss i det djupa. Det är ingalunda så att Gud sätts på samma plan som vi och görs förståelig så att vi ska kunna kommunicera och samtala och vara så här vardagsbekanta med honom. Utan vi lyssnar när han talar från höjden. Vi kan inte bedöma Gud efter mänskliga mått. Det är ett grundfel om man menar att man ska hitta en modern gudsbild. Vi ska inte göra oss bilder av Gud. Då kan det bli som Asaf säger i psalm 50. Då tror du att jag är som du. Eller det är Gud som säger det här genom Asaf. Då tror du att jag är som du. Då går det fel om vi gör oss en mänsklig gudsbild. Om vi börjar tänka att Gud ska motsvara våra uppfattningar om hur han kan tänkas vara. Om vi lägger våra mänskliga måttstockar på hur Gud talar och bedömer honom utifrån vårt sätt att se på sakerna. Det här är ett helt grundläggande fel. En teolog under mellankrigstiden sammanfattar den moderna människans behov att göra om Gud så här: en Gud utan vrede låter människor utan synd med hjälp av en Kristus utan kors komma in i en evighet utan dom. Ja, vi ska ära Gud även om vi inte förstår honom eller godtar hans lidande. Det lärde sig Jobb, som först ifrågasatte det berättigade i Guds handlande när han blev så hårt straffad. Och frågan är inte om jag kan acceptera Gud, utan om han accepterar mig. Gör han det? Den helige kungen accepterar ingen syndare. Han är helig. Och definitionen på helighet är att han skiljer sig från allt syndigt. Gud är en fruktansvärd Gud. Och syndare, det är vi alla. Det finns ingen rättfärdig, säger Paulus. Alla har avvikit. Alla saknar berömmelsen inför Gud. Det är därför som kungen var tvungen att förödmjuka sig. Komma ner till oss. Komma ridande på en åsna. Betyder det då att han avstod från sin kungliga makt och ära? Både ja och nej. Ja, så tillvida att han enligt en sång som vi sjunger övergav sin himmel där han hade alltså gått för att fattig och föraktad gå omkring och tjäna blott. Han övergav sin himmel. Han lämnade bort sin gudomliga ställning för att ödmjuka sig och bli en tjänare. Han kom inte för att låta tjäna sig, utan för att tjäna och ge sitt liv. Det var när jag var som djupast ner, förkrossad, som David uttryckade i psalm 40, i den djupa dyn. Då kom Herren. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Det var han, han som kom. Han stod inte där uppe ovanför brunnskanten och såg på mig då jag var nere i brunnen och kämpade mot dyn och sa till mig hur jag skulle bete mig för att börja kliva uppåt. Ge anvisningar om vilka steg jag skulle ta för att komma mig upp ur brunnen. Då hade jag varit förlorad. Han kom ner. Och det här gjorde han genom att låta Guds vrede över all världens synd drabba sig. Han blev skymfad på det allra grövsta sätt, bland annat med törnekronan och med den purpurröda manteln som egentligen borde ha varit en äremantel. Han blev utlämnad till den mest fasansfulla tortyr. Och vad hände med mig och dig? Jo, han drog mig upp och dig. Han ställde mina fötter på en klippa, klippan Kristus själv. Han klädde på mig en vit dräkt som kylar över all min synd. För han tvättade den dräkten ren i sitt blod. Och visst har han gjort detsamma med dig. Du som är döpt har ett starkt vittnesbörd om hur det har skett. I Galaterbrevet 3 heter det: alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Iklätt er Kristus, den vita dräkten. Den som endast Jesu blod kan göra så skinande vit att den duger i himlen. Du och jag har fått den. Och det fick vi utan att vi själva hade tvättat den. Utan att vi själva hade kunnat köpa den. Eller på något sätt medverka. Han gav den. Därför att han tog din och min skuld. Alltså har Jesus avstått från sin ära och härlighet för att tjäna mig och dig. Och ge oss möjlighet, rätten att vara Guds barn och få lovsjunga honom i himlen. Men Jesus har ändå inte avstått från sin ära. Han är fortfarande helig Gud. Fortfarande helig Gud. Vi läser om det här i den fantastiska hymnen i Filipperbrevet, i det andra kapitlet. Fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna, Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Ja, så ska alla tungor en dag bekänna, att Jesus Kristus är Herren. För honom ska alla knän böja sig en dag. Alla ska inse att det är han som är kungen. Att det är han som segrar. Han, vår frälsare. Nu använder han den makten på ett begränsat sätt. Han gör det inte så att han gör allting på en gång lätt och enkelt för oss. För vi lever ännu i världen och i vårt kött. Där vi behöver ha gränser. Där vi behöver ha motgångar. Svårigheter och lidanden för att bevaras på vägen. Men han använder sin kungliga makt, sin allmakt, för att styra världen, för också för att hålla den onde i schack. Den onde har ingen möjlighet att göra någonting utan att Gud tillåter det. Därför att det är Gud alena som har makten. Han har segrat. Och trots att djävulen är mycket stark, så är han inte den starkare. Och därför att Jesus är den starkare och har segrat, därför kunde han också garantera att han håller sitt löfte när han sa: jag är med er alla dagar in till tidens slut. Det var inte tomma ord. Han kunde säga det som den som har all makt. Han visste att djävulen inte kommer att kunna ta ifrån honom den makten. Och han sa också att ingen kan övervinna Kristi kyrka, Kristi församling. Det vill säga, tron ska alltid finnas här på jorden tills Jesus kommer igen. Även om han själv sa också att månne Jesus, månne människosonen ska finna tron. Därför att den ska bli så sällsynt. Därför att djävulen ska få så många med sig på vägen bort. Det är det som är så oerhört tragiskt. Trots att Jesus har all makt vill människorna inte veta om honom, utan går sina egna vägar och lyssnar till djävulens påfund. Det heter på ett märkligt sätt i den andra salmen, den elfte versen: tjäna Herren med fruktan och gläd er med bävan. Hur kan vi tjäna Herren med fruktan och glädjas med bävan? Det verkar ju helt omöjligt. Om vi gläder oss så gör vi väl det med frihet från bävan. Det här är en av de sanningar som vi får stava på som kristna. Det här hör ihop med att Guds ord är lag och evangelium. Och det hör ihop med att vi har en så komplicerad natur att det inte går att göra det på ett enklare sätt än att Gud behöver både lagens ord, där vi ska tillrättavisas, bestraffas för vår synd, och evangeliets tröst, där vi får lyssna till segern, till hans löften. Och det är också så som vi hälsar ärans konung välkommen idag. Det är så att vi hälsar honom med bävan, för vi vet att vi inför honom bara är syndare och inte är värdiga att vara honom nära. Men genom evangeliets löften vet vi att vi, för den rätt skull som vi redan tidigare talade om, har rätt att komma honom nära och lovprisa honom. Och det är därför också som vi sjunger idag Hosianna. Hosianna betyder Herre fräls. Vi är inte i himlen än. Idag så får vi be om, anropa Herren, att han ska vara nådig mot oss. Att han ska frälsa oss igenom denna onda tid, så att vi kommer lyckligt fram. Och också att vi får nåden att vara hans sändebud och vittna om honom bland våra medmänniskor. Så att också det får falla på knä inför ärans konung medan det heter idag. Så det inte blir så sent att de faller på knä för honom först när han kommer till dom. För då är det för sent. Det här må vi be Gud om. Och som Petrus förmanar oss: ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så att han kan upphöja er när hans tid är inne. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som genom sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande måste stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.